Podplay.
Den lilla träsängen knakar och gnisslar av flickans häftiga hosta. Intill de ljuslila tapeterna och fönstret mot Stockholms plåtlagda takåsar ligger hon med svett i pannan. Mamma Astrid stryker henne över huvudet. Stackars liten. Det blir snart bättre, ska du se. Ska jag berätta en saga? Dottern ser sig runt på de proppfulla bokhyllorna. Äsch, fnyser hon. Hon har hört alltihop 100 gånger ju. Innan Astrid hinner tänka ut något kastar dottern ur sig att hon vill höra om Pippi Långstrump. Det var ett ovanligt namn, tänker Astrid. Då måste det vara en ovanlig flicka också. Sen, utan vidare, börjar hon berätta för sin sjuka dotter om en vidunderlig flicka. Hon är starkast i världen, har egen apa och häst och gör precis vad hon vill.
Du lyssnar på historien om Astrid Lindgren, Sveriges kanske kändaste och mest folkkära författare. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Kvinnan som en dag berättar för sin sjuka dotter om Pippi Långstrump föds långt ifrån Stockholms lägenhetshus. Astrid Anna Emilia Eriksson börjar livet den 14 november 1907 i jordbrukets Småland, där torp och gårdar ligger som ett lapptäcke mellan mörkgröna skogar och klarblåa sjöar. Hennes familj är en av många jordbruksfamiljer i den här landsändan och bor på gården Näs utanför Vimmerby.
Just i det sekelskiftet var det ju många som hade flyttat och emigrerat till Amerika. Stor fattigdom, arbetslöshet. Så det är klart det var en helt annan miljö än våra barn idag växer upp i. Jag heter Kristina Linder.
Ordförande i Astrid Lindgren-sällskapet.
Och på det sättet som Astrid växte upp på en stor bondgård. Och det var vanligt, det fanns många små jordbruk.
I det röda huset med vita knutar bor familjen mer eller mindre på varandra. Storebror Gunnar, Astrid och lilla systrarna Stina och Ingegärd flänger omkring mest hela tiden. Om det är kallt eller regnigt blir det lek inomhus. Inte nudda golv är en tidig favorit. Men det bästa är ändå att vara ute. Att jaga varandra mellan äppelträden längs huset. Klättra i den stora almen. Eller leka kurra gömma i skogen. Och allt annat de kan drömma fram. Föräldrarna är kärleksfulla, omtänksamma och djupt religiösa. Med det sagt är det slitsamt arbete på gården och barnen måste också hjälpa till en hel del. Men oftast är det alltså frihet och lek som gäller. Grannbarnen är gärna med också. En grå dag när Astrid är 4 sitter hon och storebror Gunnar på det knarriga trägolvet i köket hos grannflickan Edith. Regnet hamrar mot fönstret medan Edith står framför dem vid järnspisen och gör något som kommer fylla Astrids liv med magi. Edith är ett par år äldre och har en bok som hon visar. Astrid fattar inte vad de där snirkliga krumelurerna på pappret betyder. Men det gör Edith. Och när hon berättar vad som står är det som att hela köket förvandlas. Det blir en helt annan, förtrollad värld fylld med otroliga varelser som jättar och feer. Astrid är helt golvad. Hur kan en så liten, platt sak som en bok ändras så mycket? Astrid lär sig läsa så fort hon kan och är en hängiven bokmal redan som liten flicka. Tom Sawyer och Huckleberry Finn, Skattkammarön eller den tidiga favoriten Ann på Grönkulla, en viljestark, rödhårig flicka som alltid låter fantasin styra. Men Astrid får i sig andra berättelser också. På gården finns gott om drängar, pigor och knegare. Under raster och lugna stunder delar de historier om vad de varit med om, vad de har varit eller sina favoritsagor. Speciellt gillar Astrid att höra om pappas busiga uppväxt och allt han hittade på som pojke. I skolan är Astrid rätt blyg till en början. Men när hon väl hittar ett par vänner släpper hon loss. Energin verkar inte ha någon botten. Och hon kan leka och busa hur länge som helst med bästisarna Märta och Ann-Marie, som alla kallar för Madicken. 13 år gammal ger Astrid sin omvärld ett första smakprov på sin framtida karriär när hon skriver en skoluppsats om barnen på en bondgård. Läraren blir så impad att han börjar kalla Astrid Vimmerbys Selma Lagerlöf. Sen lyckas han få texten publicerad i lokaltidningen. Men Astrid tycker inte alls om allt ståhej och bestämmer att författare, det tänker hon minsann inte bli.
Alltså jag tror att hon tyckte väldigt mycket om att skriva. Och den här uppsatsen som blev publicerad då, På vår gård heter den. Den fick väldigt stor uppmärksamhet och som sagt den blev publicerad i Vimmerby tidning. Så jag tror att hon var både stolt men också tyckte kanske att det var lite genant eller pinsamt eller så. Och att hon sa då, nej jag tänker minsann inte bli någon författare. Men det börjar ju där, det börjar ju i de åren.
Tonåren är ju en besvärlig tid för många. Och Astrid är inget undantag. Hon tycker själv att hon är ful och är avundsjuk på alla som är kära runt omkring henne. Själv lyckas hon aldrig bli kär i någon, känns det som. Periodvis är hon en rätt melankolisk tonåring. Men hon hittar andra härliga inslag i livet, som bio, teater och dans. Den moderna jazzmusiken med sina lekfulla melodier och uppmuntrande regelbrott passar henne utmärkt. Och en dag ställer den annars blyga Astrid till med uppståndelse när hon blir första flickan i Vimmerby att klippa håret kort. Mamma och pappa som brukar vara så tillåtande tycker inte alls om den moderna frillan och den kvällen ligger en kritisk tystnad över middagsbordet. ...1924 är Astrid 16 år gammal och tar examen från realskolan. Kort därpå får hon jobb på Vimmerby tidning. Chefredaktören är en lite satt man, ständigt i pressade kostymer, som heter Reinhold. Han är 30 år äldre än Astrid och har egentligen mer sinne för affärer än journalistik. Men han ser unga Astrids talang och tvekar inte att anlita henne. Det kommer snart visa sig att han ser mer än så i den unga kvinnan. För det dröjer inte särskilt länge innan Astrid har en affär med sin betydligt äldre chef. Men Reinhold är gift och har 7 barn. De äldsta jämnåriga med Astrid. Så allt sker i största hemlighet. Men när Astrid är 18 år gammal händer något som ändrar allt i grunden. Hon blir gravid trots att Reinhold har försäkrat henne flera gånger att om man bara gör på ett särskilt sätt finns ingen risk att bli med barn. Han har alltså helt fel. Och nu är det bara en tidsfråga innan graviditeten syns och skandalen briserar i Vimmerby.
Jag tror att det var ganska förfärligt för henne. Hon var ju bara en ung tonårsflicka och hade väl inte blivit så mycket uppvaktad och tyckte själv kanske inte att hon tillhörde de här som killarna tyckte var superattraktiva eller så. Och hon hade jobbat ett par år hos Reinhold Blomberg på Vimmerby tidning. Och han uppvaktade henne. Och jag tror att hon kanske var lite smickrad av det. Men det ledde ju till den här graviditeten. Och för henne var det ju en omöjlig relation. Han var 30 år äldre minst. Och hade varit gift ett par gånger innan, hade många barn, låg i en svår skilsmässa med sin senaste fru. Det var förfärligt för hennes föräldrar, alltså det var hemskt. Och hon säger det, det var en sån skandal i Vimmerby så det går inte att beskriva.
Astrid berättar för sin familj vad som hänt. Det tas inte emot väl. En oäkting i familjen. För så djupt religiösa människor som Astrids föräldrar är det snudd på ofattbart. Och med Reinhold, en gift man som dessutom är så tråkig. De skulle nog reagera ännu starkare om de visste att Astrid och Reinhold faktiskt har förlovat sig i största hemlighet. Trots att han fortfarande är gift alltså. Reinhold lovar nämligen att skilja sig så fort det går och sen gifta sig med Astrid. Ju längre tid som går, desto mer hörs viskningarna på Vimmerbys marknad, i trähusen, på gatorna och mellan drängarna som pratar genom arbetet. Astrid vill bara bort från allt skvaller. Hon är så trött på hur alla sneglar eller kommer med pikar åt fanders med dem. På sensommaren 1926 gör hon slag i saken.
Hon kände sig ju då tvungen att flytta därifrån och hon flyttade till Stockholm. Hon hade varit i Stockholm flera liksom, gånger tidigare, men då flyttade hon upp och jag var gravid med Lasse som det kommer att bli. Så jag tror det var en väldigt svår tid för henne.
18 år gammal packar hon en väska och reser till Stockholm. Kort efter ankomsten börjar hon på en sekreterarskola där hon träffar många unga kvinnor i samma ålder. Den melankoliska tonåringen är nu som bortblåst. Och en utåtriktad, social, charmig Astrid har inga problem att träffa nya vänner. På lektionerna lär hon sig också korrespondera på både tyska och engelska. Och dessutom bokföring och stenografi. Det sistnämnda tycker hon är riktigt piffigt. Att man kan fånga ord på papper lika snabbt som man säger dem. På tal om ord på papper skriver hon flitigt hem till vänner och familj. Breven hemifrån föräldrarna är fina och kärleksfulla. Men nämner aldrig graviditeten eller barnet. Där ligger locket fortfarande på. I breven från Reinhold är det andra tomlägen. I sina kärlekskranka utläggningar, fullpepprade med uttryck som älskade lilla Astrid eller ljuva ängel, uttrycker han oro. Varför är hon ute och roar sig så mycket med väninnor? Behöver hon verkligen gå på sekreterarskolan när hon ska bli husmor i Vimmerby? Och varför besöker hon teatrar och biografer så ofta? Med andra ord, han är svartsjuk. Detta går upp för Astrid i allt större grad under månaderna i Stockholm och ligger nog och gnager i bakhuvudet. Men det hinner hon inte grubbla för mycket på.
Samtidigt som hon gick på den här utbildningen då under höstterminen så växte magen och hon försökte hur ska hon liksom lösa det här. För att det var omöjligt för henne egentligen att föda barnet i Sverige. För att då skulle hon blivit indragen i den här skilsmässan som Reinhold gick igenom. Och hon hade olika alternativ och hon försökte på olika sätt. Och hela det landade i ju att hon åkte till Köpenhamn.
I slutet av november tar hon alltså sitt pick och pack och reser till Danmark. Där ska hon föda sitt barn i största hemlighet. På Rikshospitalet i Köpenhamn behöver ensamstående mödrar nämligen inte uppge vem fadern till barnet är. Det gör sjukhuset till en ultimat plats att föda ett utomäktenskapligt barn vars pappa vid det här laget ligger i bitter skilsmässa. Och det gör alltså Astrid. Den 4 december 1926 föder hon en söt och frisk liten pojke som får namnet Lars, men mest kallas för Lasse. Han är den finaste, mest perfekta lilla varelse Astrid någonsin har sett. I flera dagar bor hon med sin älskling i ett rum i ett stort, vackert tegelhus i stadens utkanter. Från fönstret ser man Köpenhamns myller bre ut sig åt ena hållet, åkermark och gårdshus åt det andra. Astrid kramar den lille så hon nästan blir utmattad. Men hon har knappt råd med mat till sig själv. Särskilt mycket plats har hon inte heller i sin lilla lägenhet i Stockholm. Hon måste hitta ett jobb och kommer inte kunna se efter Lasse på dagarna. Lösningen, hemsk som den är rakt framför näsan på henne. Husmorden hon hyr rummet i Köpenhamn av är en vänlig och kärleksfull person som hjälpt flera andra kämpande kvinnor att få ihop det. Så nu fattar Astrid ett av sitt livs svåraste beslut. Hon lämnar sin älskade Lasse hos fostermamman och återvänder till Sverige i slutet av 1926. I flera år kommer de plågas av att ha behövt lämna sitt barn.
Lasse stannade hos en fostermor där han egentligen fick det väldigt bra. Men det är klart att den här tiden var oerhört påfrestande för henne. Säkert kände hon, som hon säger, väldigt, väldigt ensam och ledsen. Och den här första julen när Lasse var född och kvar i Köpenhamn, då åker hon till Vimmerby och firar jul. Det måste ha varit väldigt, väldigt hårt för henne. Sen flyttar hon ju tillbaka till, eller åker tillbaka till Stockholm och går färdig den här utbildningen på Barlockinstitutet. Men det var säkert en väldigt smärtsam och sorglig tid i hennes liv.
I Stockholm är det ingen glamorös tillvaro som väntar. Hon går klart skolan och får jobb på en kundtjänst. Folk ringer för att få hjälp med sina radioapparater, tidens absoluta innepryl. Och Astrid gör sitt bästa för att hjälpa till. Men som alla som jobbat på kundtjänst vet, kan det vara ett otacksamt jobb. På kvällarna vandrar hon ofta planlöst genom den kalla och vintriga huvudstaden. Astrid har goda väninnor som går ut en hel del på kvällarna. Men i den stora staden, med sina breda gator, människomyller och höga stenhus, kan man lätt känna sig ensam. Och det gör Astrid. Ibland när hon promenerar förbi upplysta kaféer om kvällen ser hon folk i fina kostymer och tjusiga klänningar sitta tätt intill varandra och skratta som om de har hela stan för sina fötter. Så slår det henne hur långt bort hon är från sitt barn och sin familj. På de bullrande blå spårvagnarna, de långa trottoarerna och varuhusen är det nästan som att man blir osynlig ibland. Hon kan bli snudd på avundsjuk på alla som verkar ha det så bra. Själv har hon knappt mat att äta. Hon flyttar till en liten lägenhet i Atlaskvarteren i Vasastan. Nu, på 2020-talet, är det en riktig juvel på bostadsmarknaden. På Astrids tid, ja, inte är det ett direkt dåligt område. Många hus är relativt nya och lägenheterna går inte att klaga på. Men det är heller inte särskilt glammigt. I vissa hem bor välmående familjer, men i andra bor utmattade, pengalösa människor. Astrid tillhör den senare kategorin. Familjen hemma i Småland blir så oroliga för henne att de skickar matkorgar till den utsvultna dottern. Astrid är omåttligt tacksam för den extra maten. Så kan hon spara ännu mer till det enda hon egentligen vill ha. Tågbiljetter till Köpenhamn. Hon tar sig dit så ofta hon kan. 3-4 gånger per år. För att få vara med sin lilla Lasse. Åren 1927-30 är svåra. Och Astrid känner sig alltså väldigt, väldigt ensam i långa perioder. Men hon inser också vad hon vill och inte vill i livet. Och något som inte lockar ett dugg är att flytta tillbaka till Vimmerby för att bli hemmafru och styvmor till Reinholds barn. Därför skriver hon ett långt brev 1928 där hon i raka ordalag bryter förlovningen.
Reinhold ville nog gärna, han ville ju gifta sig med henne. Han ville inte släppa henne, han var förälskad i henne. Och jag tror att han försökte stötta och hjälpa så mycket det gick i den svåra situation också han var. För att i och med att han låg i den här skilsmässan så var det så känsligt med att ha relation med en ny kvinna.
Men allt är inte hopplöst. Astrid får nytt jobb som sekreterare på Kungliga Automobilklubben. Och hennes chef är den 9 år äldre Sture Lindgren. Hon tycker han är en stilig, rolig och vänlig man. Och för andra gången i sitt liv har Astrid en hemlig romans med sin chef. Precis som förra gången är Sture gift och har barn. Men till skillnad från den långtråkige Reinhold tycker Sture om att roa sig. Han älskar att gå på krogen, dansa, sitta uppe till småtimmarna och babbla med goda vänner.
Astrid har ju då jobbat som sekreterare, kontorist på olika ställen. Och sen söker hon jobb på KAK, Kungliga Automobilklubben. Där finns det en kansli- eller kontorschef. Det är Sture Lindgren. Och de blir säkert förälskade. De börjar träffas och bygger upp en relation. Och de har många liknande intressen. Båda är intresserade av att läsa, tycker mycket om litteratur, film och musik. De finner varandra där och dejtar som man gör.
Men just när saker och ting verkar ljusna får Astrid ett oroväckande besked. På julen 1929, när hon är 22, kommer ett brev från fostermamman i Danmark. Hon är sjuk och för svag för att ta hand om Lasse. Den 28 december beger sig Astrid mot Köpenhamn. Hon vet själv inte ännu om Lasse ska hem till henne eller kanske kan bo på familjegården en tid. Föräldrarna har svängt på sistone och frågar nu allt möjligt om sitt lilla barnbarn. Men Astrid anar inte, när hon kliver av tåget i den danska huvudstaden, att detta kommer bli en bedrövlig, sorglig kväll.
På gatan gnisslar spårvagnar förbi snödrivorna och glada röster önskar varandra god fortsättning. Men i rummet på pensionatet hörs bara den lilla pojkens kikhosta och gråt. Lasse ligger framstupa på golvet, helt uppgiven. Den snälla fostermamman och det fina tegelhuset kommer han aldrig att se igen. Astrid tröstar sin gosse och lägger honom på den provisoriska sängen. Ett par stolar som dragits ihop och bäddats i all hast. Hela natten ligger hon vaken till sin sons snyftningar. Astrid vet inte hur hon ska göra. Hon har knappt ett öre och går alltid hungrig hemma i Stockholm. Men en sak vet hon. Sonen ska vara med sin mamma. Och hon kommer att göra allt hon kan för att göra honom lycklig igen.
Väl hemma i Stockholm är det inte direkt lätt att komma på fötter. De trängs i en liten etta och det är svårt att ha nog med mat på bordet och ge Lasse den tid som alla barn behöver. Han har inte alls den frihet och trygghet som Astrid själv haft som liten.
Och till slut säger hennes föräldrar, nej, nu kommer du hem, nu ska Lasse vara hos oss. Och de tar tåget till Vimmerby och då hämtar pappa Samuel August Astrid och Lasse i en öppen hästvagn så alla fick se. Nu är Lasse hemma.
Med en rejäl tyngd i hjärtat lämnar Astrid Lasse med hennes föräldrar tills vidare. Hon vet att han kommer få det underbart på gården. Men att lämna bort sin son för andra gången är en smärta som knappt går att beskriva. 30-talet börjar alltså så där. Men nu blir det bättre. För till skillnad från Reinhold ser Sture till att skilja sig från sin fru. 1931 är alla papper påskrivna, stämplade och klara. Knappt har bläcket torkat innan Astrid och Sture gifter sig. Ceremonin är enkel och firas med familj och vänner hemma i Näs. Livet börjar falla på plats och Astrid är lycklig i sin lilla lägenhet med sin nya fina man. Paret sparar och jobbar hårt. Nu på 30-talet finns stor efterfrågan på sagor med alla otaliga tidskrifter som behöver fylla sidorna. Så ibland skriver Astrid någon kort historia, bara för den extra inkomsten. Hon tycker själv inte sagorna är särskilt bra. Det är mest något tramsigt hon gör för att dyga ut kassan.
Det vi vet är ju att hon skriver små noveller och små saker som publiceras i tidningar. Så hon är ju egentligen en aktiv författare, kanske i det lilla, men hon skriver ju hela tiden. Hon skriver också brev oavbrutet till sina föräldrar. Så hon är ju en skrivande person. Och sen jobbar hon ju. Hon jobbar som kontorist. Så att hon har fullt upp. Hon är en skrivande människa. Men just när det gäller författarskapet, att börja skriva hela böcker, där är vi ju inte riktigt ännu.
Författare har hon fortfarande ingen större lust att bli. Men med de extra pengarna och stabiliteten hemma kan hon nu äntligen hämta hem Lasse för gott. På våren 1934 får familjen tillskott när dottern Karin kommer till världen. Den 26 år gamla Astrid slutar nu jobba nästan helt och tillbringar all sin tid med barnen. De går på långa promenader på stan och i parkerna, där Astrid sticker ut ordentligt från de andra föräldrarna. För hon leker nästan lika vilt som barnen själva. Hon klättrar i träd, gungar, hoppar och springer med dem och hakar enkelt på alla lekar om fantasivärldar och sagor. Men som vi vet slutar 30-talet på värsta möjliga sätt. Andra världskriget brakar igång och hela världen kippar efter andan. Men mitt i brinnande krig fortsätter ju livet. Maken Sture får till exempel ett direktörsjobb på Motormännens riksförbund. Med hans nya lön och ihärdigt sparande kan paret köpa en riktig drömlägenhet. En fyra, mitt framför Vasaparken i centrala Stockholm. Astrid kan knappt tro att det är sant. Ska de verkligen få bo så fint? För hon tycker nog det är den härligaste lägenheten på jorden och fyller väggarna med proppfulla bokhyllor, tavlor, sidobord och små roliga prydnader. Med andra ord, ett varmt, välkomnande hem för barnen och deras vänner. Många kvällar väljer hon att stanna hemma och ta det lugnt, hellre än att följa med Sture på krogen. För han är ute och röjer, nästan varje kväll vissa perioder. Som chef har han fullt sjå med middagar och långa blöta kvällar med viktiga typer. Ibland kan han vara borta hela nätter och komma hem berusad. Samma år som flyttlasset går till den nya lägenheten får lilla Karin lunginflammation. Det är nu dottern ligger uttråkad i sängen och kräver att Astrid ska berätta om en flicka med ett ovanligt namn, Pippi Långstrump. Mitt i sjukdomen kommer Karin alltså på ett namn som snart kommer spridas över hela världen. Astrid slösar ingen tid och börjar där och då bygga en sagovärld åt sin sjuka dotter.
Och då börjar Astrid att fabulera och berätta sagor. Och den ena historien efter den andra om Pippi Långstrump. Och Karin berättar det här för sina små klasskamrater sen när hon är frisk. Att min mamma berättar om Pippi Långstrump, då vill de också höra om henne. Så de kommer hem och Astrid Lindgren fyller väl på med olika berättelser. Och sen är det så att när Karin ska fylla 10 år, det är ju 1944 i maj, då tänker Astrid, det födelsedagspresent ska jag ge Pippi Långstrump till henne utskrivet. Och då ritar hon Pippi, som hon tycker Pippi ska se ut, med flätor och stora skor och olika strumpor. Och så är texten där. Och då får Karin det i födelsedagspresent på födelsedagen den 21 maj. Så det är det första, det är Ur-Pippi kallar vi den.
Historierna om den starka flickan och hennes äventyr växer och blir snart rätt poppis hos dottern och hennes vänner. Och 1944, när Astrid blir sängliggande efter att ha halkat på en isfläck, bestämmer hon sig för att fördriva tiden med att äntligen skriva ner sina Pippi-historier. Hon skickar också in ett annat manus. Britt-Marie lättar sitt hjärta till en skrivartävling där hon får andra pris. Flera tidningar ger fina recensioner och ser ett stort löfte i den okända författaren. Astrid känner nytt mod i hjärtat och parkerar sig vid skrivbordet som har utsikt över Vasaparken och alla barns lek och bus. Här skriver hon rent sitt Pippi Långstrump-manus och putsar till det så bra hon bara kan. Sen fyller hon ett stort kuvert med de cirka 140 sidorna och skickar det till Bonniers förlag. I flera månader väntar hon på svar innan ett brev äntligen dimper ner i brevlådan. Efter långa diskussioner hälsar förlaget tack, men nej tack till Pippi. Bonnier gör alltså bokvärldens motsvarighet till skivbolaget som tackade nej till Beatles. Men det vet de inte ännu.
Den här Ur-Pippi, det var nog inte riktigt möjligt att publicera den. Den är för tokig.
Astrid ska dock snart få annat att tänka på än ett refuserat manus. På sensommaren 1944 är familjen ute i skärgården. Sen några år tillbaka har de ett litet hus här och Astrid älskar det. Här kan barnen kuta runt, bada och leka. En sån här ljuvlig sommardag står Astrid ute på altanen när Sture kommer ut till henne. Han berättar nu lugnt och sakligt att han förälskat sig i en annan kvinna och vill skiljas. Plötsligt känns den glada sommaren bortblåst och världskrigets alla fasor helt oviktiga och fjärran. Nu är det hela hennes egen värld som rämnar och faller i ett osäkert mörker. Skilsmässan verkar oundviklig. Sture är ständigt iväg på middagar, jobbresor och vem vet vad mer. Ofta kommer han hem påtagligt berusad. Men det har han visserligen gjort tidigare med. Han har erkänt att han har nycklar till en annan lägenhet där han träffat sin älskarinna. Kanske är det där han är under de sena kvällarna när barnen sover och Astrid är ensam med sina tankar. Hon kommer inte råd att bo kvar i den fina lägenheten om de skiljs. Det vet hon. Och hur ska hon ta hand om barnen? Alla slags obehagliga tankar rusar genom hjärnan under vintermörkret.
Astrid pratade ju aldrig om det. Jag tror också det var en smärtsam period i hennes liv. Och hon ville nog väldigt, väldigt gärna hålla ihop familjen. Det var viktigt för henne också med tanke på Lasse, men också Karin. Hon ville att familjen skulle hålla ihop. Hon jobbade nog ganska mycket för det och kanske lite så att man lät udda vara jämnt och vi ska hålla ihop.
Efter nyår vänder det. Något får Sture att tänka om. Tillsammans jobbar Astrid och han hårt för att få äktenskapet på rätt fot igen. Självklart är det inget man gör i en handvändning. Men deras förhållande blir bättre och tryggare igen efter den uppslitande vintern. 1945 är också året Astrid bestämmer att hon inte kan ge upp Pippi ännu. Kanske vore det inte så dumt att vara författare trots allt. Hon skickar manuset till en ny skrivartävling och vinner första pris. I november samma år ges boken ut i bokhandeln. Från den här stunden kommer Astrids liv aldrig mer bli sig likt. Pippi Långstrump gör braksuccé. Svenska folket kan inte få nog av att höra om den egensinniga flickan och hennes äventyr. Redan året efter boken släpps anordnas Pippi-tävlingar i Stockholms parker där barn klär ut sig med röda tofsar, fräknar och olika färg på strumpbyxorna.
Men alltså, det var nog ganska makalöst som det var, för att jag tror det var också rätt oväntat. Pippi Långstrump är ju en figur och en bok som vi inte hade sett något liknande tidigare. Barn- och ungdomsböcker hade ju ofta ett ärende, liksom ett uppfostrande ärende, en, liksom, att sätta en moral hos barnen. Pippi var ju något helt annat. Första upplagan sålde ju slut direkt, och jag tror att det handlar om den första tiden att man sålde 20-30 000 böcker. Och den släpptes ju i slutet på november. Alla barn ville ha den i julklapp. Och många barn fick ju den också i julklapp.
I Pippi hittar barnen en helt ny förebild. Hon är stark, rik och fri att göra vad hon vill. Men hon är aldrig elak. Tvärtom kastar hon upp mobbare i träd och är snäll och generös mot sina vänner. Hon lär läsarna om rätt och fel med den enkla devisen att om man är stor och stark måste man vara snäll. Trots sin starka moraliska kompass väcker Pippis fria livsstil inte uppskattning hos de mest tillknäppta föräldrarna. I Pippis värld får de dumma översittarna alltid vika för de goda. Något som kommer bli en röd tråd i hela Astrids författarskap. För hon nöjer sig inte med Pippi. Det är som att hon har en hel damm med historier som hon bara väntar på att släppa loss. Skrivglädjen är helt otyglad. Och innan 40-talet tar slut kommer mästerdetektiven Blomqvist, Barnen i Bullerbyn, Nils Karlsson Pyssling och böcker om den lite vuxnare karaktären Katti. Samtidigt översätts böckerna till allt fler språk och sprids över världen. Med andra ord är Astrid motsatsen till ett one-hit wonder. Nu verkar de svåra åren med hemlig graviditet, hunger och ensamhet långt borta. Hon flänger runt till bokmässor och möten med barn på skolor och bibliotek och lovordas i pressen titt som tätt. Men privat har hon samma vanor som alltid. Hon köper inga lyxprylar och får inga diviga vanor. Hon trivs så bra med livet i Vasastan med sin lilla familj och sina sagofigurer. Hon skriver eller ringer till sina syskon varje dag och hälsar på hemma i Näs minst en gång om året. Hundratals brev blir det också till både gamla och nya vänner, som fosterfamiljen i Danmark och bästisen Madicken. Mitt i all framgång kommer också ett fruktansvärt bakslag. På sommaren 1952 blir maken Sture plötsligt sjuk. Så sjuk att han börjar kräkas blod. Alla år med spriten slår nu tillbaka. Han läggs in på sjukhus uppför gatan där läkarna berättar att han har skrumplever som lett till brustna åderbrock i strupen. Astrid sitter i en ottoman vid hans sida sent på kvällen när han legat inne i 2 dagar. Han blir svagare hela tiden. Hon håller honom i handen och nickar till. Men så vaknar hon plötsligt. Något i rummet har ändrats. Det enda som hörs är Stures rossliga andning. Den blir långsammare. Strax efter 11 på kvällen slutar Sture andas. Astrid är ensam med honom när han går bort. Hon kommer aldrig få hålla hans hand igen.
Jag tror att hon sörjer honom. De hade haft ett fint liv tillsammans. De delade många, många intressen. Jag tror att de i grunden var goda vänner. Så det var svårt för henne.
Hösten 1952 är ingen rolig tid. Astrid sörjer Sture och är allt mer ensam i den stora lägenheten. Sonen Lasse har gift sig och flyttat. Och Karin är 18 år och ute allt mer. Snart flyttar hon med. Trots sorgen slutar Astrid inte skriva. Tangenterna smattrar på skrivmaskinen lika frenetiskt som tidigare. Succéerna avlöser varandra på 50-talet också. Mio min Mio, Kajsa Kavat, Rasmus på luffen, Karlsson på taket och Lotta på Bråkmakargatan till exempel. Utöver historierna skriver Astrid alla de sånger och visor som kryddar böckerna och sjungs på allsånger och skolavslutningar än idag. En rimlig fråga man kan ställa sig är var hon får alla idéer ifrån. Svaret verkar vara överallt. En stor inspirationskälla är hennes minnen från sin lyckliga barndom. Uppväxten i Småland ligger bakom barnen i Bullerbyn. Lekarna med syskonen hamnar i Pippi Långstrump. Och den stora almen på Näs får bli sockerdricksträdet. Barndomsvännen Madicken ger namn åt ännu en älskad karaktär. Och pappans busiga uppväxt skriver hon om i Emil i Lönneberga i början av 60-talet. Men hon tar med nyare upplevelser också. Sommarhuset i skärgården blir så småningom Vi på Saltkråkan till exempel. En ensam pojke hon ser på en parkbänk sent en kväll blir till Mio min Mio. Men Astrid väjer inte från det jobbiga heller. Hennes böcker kretsar flera gånger kring död, ensamhet, förtryck och krig. Och hon hämtar inspiration från sitt eget liv till de bitarna också. Den fasansfulla resan när Lasse gråter uppgivet har hon till exempel aldrig glömt. Hon säger själv, kanske är det för den gråtens skull som jag så häftigt har tagit barnens parti i alla sammanhang. Och det gör hon verkligen. Redan med den första boken om Pippi orsakar hon kulturdebatt i Sverige. Upprörda människor med viktiga namn och pressade skjortor tycker att Pippi är omoralisk och en dålig förebild för barn. En professor skriver till och med att Pippi är sinnessjuk och smaklös. Andra viktigpettrar stämmer in i klagosången, ända upp på myndighetsnivå. De är rädda att barn kommer fördärvas och förvildas av en sån förebild. Det tycker Astrid är hur tramsigt som helst. Hon svarar med de berömda orden: ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folk vettet av sig själv.
Man ska ju veta det också, när Pippi Långstrump kom ut, det var ju kritikerkåren var nog lite granna delad. Många tyckte det var fantastiskt. Äntligen kommer någonting som är annorlunda och som är roligt, som inte har de här pekpinnarna. Det finns också röster som tycker det är alldeles förfärligt. Att man liksom uppmuntrar barn till att bete sig gränslöst. Så jag tror att det var något alldeles, alldeles speciellt. Men hon hade ju en känsla för det, att lyfta fram saker i sitt författarskap som inte var riktigt vanligt då. Så det var därför som Pippi var så väldigt speciell och unik då. På samma sätt som jag menar att Bröderna Lejonhjärta var när den boken kom ut. Som är så... Det tar ju upp egentligen döden, och de här bröderna tar ju livet av sig på slutet. Och det var en stor diskussion kring det där, om det var rimligt och möjligt att barn ska läsa om det här. Och Astrid tyckte ju det, att barn klarar saker och ting. Om man är, barn är trygga och får en kärleksfull uppväxt och runt omkring sig kärlek och omtanke, så klarar de av svåra, svåra, svåra saker.
1970 frågade en journalist Astrid om hon skulle ha skrivit Pippi-böckerna annorlunda nu, 25 år efter de första kom ut. Och Astrid skräder inte orden mot sig själv. Framförallt ångrar hon att Pippis pappa har en jobbtitel som både är nedvärderande och rasistisk. Just de här delarna av Pippi kommer väcka stor debatt på 2000-talet, och Astrid går alltså i samma tankebanor redan 1970. Hon erkände snabbt och öppet sina okänsliga gamla ordval. Och hade hon skrivit Pippi på 70-talet istället, hade hennes pappa varit sjökapten eller något liknande. Men det politiskt medvetna 70-talet bjuder på mer debatt än så. Efter att bröderna Lejonhjärta kommer ut tycker vissa på vänsterkanten att hon inte förklarar förtryck och ondska ordentligt. Från högen tycker somliga att hon inte ska prata så mycket om döden i en barnbok. Så gott som alla verkar alltså ha något att säga. Men vad förståsigpåarna än tycker är Astrid landets i särklass populäraste författare vid det här laget. Det har hon varit i många år. Redan nu finns människor som vuxit upp med hennes böcker och förknippar dem med barndomens glada dagar. Därför är det kanske ingen stor överraskning att det blir ramaskri i landet när det visar sig att Astrid åläggs med över 100% skatt inför valet 1976. Hon tycker inte det är rättvist att betala mer än hon tjänar. Hur ska det gå ihop i längden egentligen? Så nu fattar hon pennan och klargör vad hon tycker. I en lång, sagoliknande essä sågar hon regeringens finanspolitik vid fotknölarna.
Och den här Pomperipossa-historien handlar ju egentligen om att egenföretagare betalar 102% i marginalskatt. Och då sa ju Astrid det, att det finns inte mer, man kan inte betala mer än 100%. Det finns inte fler procent än så. Och hon hade ju en diskussion med Gunnar Sträng som var finansminister då. Och han var väldigt stöddig mot henne och sa att du håll dig till sagorna, Astrid, för räkna kan du inte.
Astrid må ha ogillat den höga skatten, men hon uppskattar verkligen inte regeringens maktfullkomliga attityd. Svenska folket verkar hålla med henne. För första gången på 40 år förlorar Socialdemokraterna regeringsmakten. Nu ska vi inte inbilla oss att det bara är Astrid Lindgren som avgör valet. Men det hjälper knappast regeringen att mucka gräl med landets mest älskade författare. Några år senare kommer den höga skatten hon betalar sänkas. Och innan dess införs några andra avdrag som dämpas mellan. När 80-talet börjar är Astrid över 70 år gammal. Hon trappar ner på skrivandet något och blir mer och mer synlig som aktivist. Framförallt är det djuret och miljö som lockar henne. Hennes starka kärlek till naturen blir en av grundpelarna till hennes nästa bok, Ronja Rövardotter, som kommer ut 1981. Men 80-talet bär med sig ofantlig sorg också. 1986 upplever hon varje förälders värsta mardröm. Hennes lille Lasse insjuknar i cancer och går bort. Han blir bara 59 år gammal. Hans död är ett ofattbart slag mot Astrid, som aldrig riktigt förlåtit sig själv för den jobbiga uppväxt Lasse tvingades utstå. När nästa årtionde börjar lider Astrid av annat än bara sorg. Åldern gör sig påmind mer och mer. Synen blir sämre, hörseln med. Men hon fortsätter jobba så mycket hon orkar. I debattartiklar, radioprogram och tv-inslag gör hon sin åsikt tydlig och sin röst hörd. Djurens rätt måste värnas. Natur och miljö tas om hand. Våld är aldrig någonsin rätt. Och alla vuxna kan lära sig mycket av att lyssna på barnet inom sig. Hennes böcker, visor och öppna åsikter gör henne till en slags vandrande institution och kanske den mest folkkära medborgaren i landet. Så 1997, inför hennes 90-årsdag, är det fullt ståhej i Sverige. Hemma i Vimmerby är det rena folkfesten och hon utses till årets svensk i världen. Det tycker hon är ett konstigt, rent av skrattretande val, eftersom hon enligt sig själv är urgammal, halvdöd och helgalen. Men snart kommer ålderns krämpor i kapp på riktigt. 91 år gammal får hon ett slaganfall och blir påtagligt svagare efteråt. Julen 2001 verkar de piggare och både barn och barnbarn är hemma i lägenheten och firar. Men det blir hennes sista jul. Den 28 januari 2002 dör Astrid Lindgren i sitt älskade hem i Vasastan. Möjligen av en virusinfektion. Hon har familj och kära vänner runt omkring sig. Hon blir 94 år gammal.
Hon dog på förmiddagen. Karin var med, dottern Karin. Och lite sjukvårdspersonal. Och sen kom familjen dit och kunde ta avsked. Och jag har pratat med hennes barnbarns barn, Johan, som berättat att också han var där och fick ta farväl. Så de fick en liten stund tillsammans. Sen är hon ju begravd på kvinnodagen 8 mars. Samma år då förstås. Och familjen hade en privat liten gudstjänst, eller man kan säga, i Adolf Fredriks kyrka. Och sen var det den här kortegen ner till Storkyrkan i Gamla stan, där den officiella begravningen ägde rum.
Hennes begravningståg genom Stockholm är pampigare än många ministrar och majestäter kan drömma om. Hundratusentals sörjande människor står längs gatorna en kylig vinterdag och ser en svart droska med svarta hästar passera med Astrids vita kista. Röda rosor kantar vagnen som följs av en otyglad vit hingst. Precis som den Mio rider till landet fjärran eller bröderna Lejonhjärta på sin väg till det förlorade Nangijala. Astrid är den mest lästa svenska författaren någonsin. Hennes böcker har sålt över 170 miljoner exemplar världen över och översatts till mer än 100 språk.
Trots att hon var en människa som hade också upplevt stor sorg, så orkade hon ändå kämpa på och peka mot någonting bättre. Att vi har alla möjligheter att göra livet bättre. Vara kärleksfulla och vänliga mot varandra.
Hon tar alltid barnens sida och tillägnar hela sitt yrkesliv till att ge dem en rikare, roligare värld. Hon fyller sina sagor med kära minnen från sitt eget liv och delar dem med alla världens barn. Som vi vet blandar hon in sina mörka stunder också. Som den tryckande ensamhet hon upplever i ungdomen eller skräcken att bli övergiven hon ser i sin son. Oavsett om det är en glad Pippi-berättelse eller bröderna Lejonhjärta som börjar med död och brand, så talar Astrid aldrig någonsin ner till barnen. Hon pratar rakt med dem, med samma hänsyn som till alla andra människor. Hon vet att de klarar samma svåra frågor som vuxna, men kanske måste höra dem med andra ord. Redan under sin livstid blir hon en av världens mest lästa författare. Och barn över hela världen förundras av världarna hon skapar för dem. Precis som hon själv förundrades den där dagen i granngårdens kök när hennes vän läste de där krumelurerna och en helt ny värld öppnade sig. Du har lyssnat på historien om Astrid Lindgren med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Karl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.